Okej, är du med mig nu Hans? För låt oss föreställa oss att istället för att vi nu skulle sitta här i den här studion så skulle vi istället båda sitta på ett café. Okej, är det så, är du med mig nu? Känner du den här liksom kaffedoften här genom mikrofonen?
Absolut, jag är här och jag känner den här doften av äkta presidentkaffe som jag dricker varje morgon. Vi valde det här kaffet med flit på dagens tema. Det här fenomenet där tre svenskspråkiga sitter och pratar. Och så kommer en finskspråkig med en vän och sätta sig ner i sällskapet. Och vips, alla byter till finska på en sekund.
Ja, alltså det är som en automatisk reflex. Det är liksom som att någon bara trycker på en knapp och bara pip, finska aktiverat.
Ja, jag har funderat, är det här artighet? Är det självuppoffring och uppoffring? Eller någon slags kollektiv superkraft? The Finland Swedish switch mode.
Och för vissa så händer det liksom så snabbt att man knappt märker det själv. För liksom man bara sippar på sitt kaffe och så säger man ju att jo, det här är en ganska intressant bok. Och sen bara, se oli oikeastaan aika mielenkiintoinen kirja.
Och den finskspråkiga personen, han hinner inte ens sätta sig ner. Vi borde innan hela bordet har övergått till att tala hans modersmål.
Hejsan och välkomna till vår podd om språk, och då alldeles speciellt om tvåspråkigheten. Mitt namn är Alexander och jag är hemma från Mörskom och jag studerar statskunskap med förvaltning vid Sossokom.
Och jag heter Hans och jag är hemma från Vasa och jag studerar här vid Sossokom. Det här frågor om språk och tvåspråkighet är spännande, och då jag har som bakgrund varit läkare så är språkets inverkan på hälsan speciellt intressant. Och i den här podden kommer vi att avslöja en hel del nya sensationella saker om två- och flerspråkighet. Det finns nya forskningsrön om det här.
Och vi kommer också få höra ett inslag av Svensk Ungdoms förbundsordförande, nämligen Dan Sederlöf, som berättar om tvåspråkighet som egentligen är något vi behöver värna om.
Anders Adakrut sa nyligen att tvåspråkighet är en superkraft. Och vad är då trespråkighet? Super, super.
Men till att börja med, så vilka språk är det då ens som talas i Finland? Att finska är ju den här giganten med sådär 5 miljoner talare. Att såklart svenska är ju sedan den här historiska tvåan med nästan 290 000 talare. Men det är här som det börjar det här roliga. Att vet du Hans, vem som är på tredje plats?
Nej, det vet jag faktiskt. Ja. Det är ryska. Ryska talas av 87 000 människor i Finland. Sedan kommer estniska med 50 000.
Och är det inte så att efter det så kommer arabiska med sådär 36 000 talare och sedan engelska med bara 25 000 talare?
Mm. Det är ganska överraskande. Tänk att det talas mer arabiska än engelska i det här landet. Det ska man inte ha trott.
Ja, är det ju också värt att notera det att somaliska talas av nästan lika många som engelska?
Mm. Så när man går här på gatan i Helsingfors så hör man inte bara moi och hej hej utan också hello, salam. Privet.
Men så får vi ju inte glömma de här historiska rötterna, för vi har ju de här nationella minoritetsspråken.
Mm. Ja, vet du, om du kan berätta lite mer om den. Det här är ju så att säga Finlands ursprung, där själva DNA.
Ja, men jag visste alltså. Inledningsvis så finns det ju samiska, och samiska består då av tre dialekter som talas av modersmål av drygt bara 2000 personer. Alltså, tänk dig det att du har ett helt språk med bara 2000 talare. Det är ju liksom som att vara medlem i en exklusiv VIP-klubb, eller hur?
Och hur är det med romani?
Ja, såklart romani. Det får vi ju inte glömma bort, för det har en viss knorr till sig, för, och den är tyvärr lite sorglig, för trots att det bara finns en romsk befolkning på runt 10 000 så är det uppskattningsvis endast en tredjedel som fortfarande talar språket flytande. Att det, jag skulle säga att det är liksom ett språk i akut behov av en kognitiv boost, om du förstår vad jag menar. Att det är nästan som att ha en superkraftig bakficka men sen glömma var man lade sin superdräkt.
Ja, vi måste absolut hitta den här dräkten. Så vi har alltså, vi har världsspråk, vi har nationalspråk, vi har grannspråk, vi har nya invandrarspråk och vi har våra egna utrotningshotade kulturskatter, vi har dialekter. Sen ska vi ännu nämna ett spännande språk, nämligen teckenspråket. Det talas av 5000 människor i Finland. Och det här språket har flera universella tecken, så att två enspråkiga personer kan förstå varandra fast de inte talar varandras språk.
Så wow, alltså språk är faktiskt fantastiska. Och det är ju underbart för Finlands del, för som är ju både ett mångspråkigt och ett mångkulturellt land. Men nu ska vi höra ett inslag av Dan Söderle som är förbundsordförande för Svensk Ungdom. Vår producent Niklas Rahola var nyligen och träffade honom. Så här låter det.
Jag ser tvåspråkighet som en rikedom, en, speciellt när det kommer till Finland, om vi talar om finsk aspekt, så det där är ju tvåspråkighet en viktig del av vår kulturhistoria och det där. Och en viktig del av vårt samhälle, att två nationalspråk i Finland, så finska och svenska, och det där förvaltningen ska fungera på båda språken och det där. Det är jättebra att det är så, men ja, jag ser det som liksom en kärna i det finska samhället, att vi har jättemånga traditioner som härstammar därifrån, och det finns också jättemycket kunskap hos den där finska befolkningen som härstammar från tvåspråkighet. Jag är Dan Söderlöf, jag är Svensk Ungdoms förbundsordförande och det där, jag har fungerat som förbundsordförande nu i ungefär 1,5 år. Jag blev omvald i maj i år. Vi har alltså ettårsperioder i Svensk Ungdom.
Hur tycker du syns båda språk, eller syns tvåspråkigheten i politiken, och kan man använda båda språk i politiken?
Jo, no, det, jag skulle säga att sådär allmänt så fungerar det nog helt bra, helt okej. Sen lokalt varierar det jättemycket. Och då om vi ändå använder begreppet tvåspråkighet, så då talar vi ändå om finskan och svenskan. Så i min erfarenhet så i Helsingfors, där jag har bott hela mitt liv och hållit på med mycket politik, så tror jag det finns flera områden där svenskan inte fungerar som förvaltningsspråk, eller där man inte har lagt tillräckligt med resurser på svenska språket, men det finns också bristfälligheter i andra språk som borde beaktas här. Och sen om vi går till liksom helt eller till så här språk, alltså kotka till exempel, där finns en finlandssvensk eller svenskspråkig minoritet, och där finns svenskspråkig skola, Tammerfors, Björneborg, Uleåborg, så där är det ju betydligt svårare. Och det där och alltså din vardag, att köra din vardag på svenska, men också att köra politiken så på svenska. Men sen samtidigt om vi går till helt svenskspråkiga kommuner, så du har inte heller, det är också liksom något som är bristfälligt, att du har inte heller samma möjlighet att köra politik på finska. Och i de här båda situationerna så är det ju en skada men man blir utan någonting jättevärdefullt, och det är kanske det där mera tragiska, det att vi har möjlighet till helt jättemycket tack vare tvåspråkigheten, men tyvärr så lyckas vi inte bara alltid utnyttja.
Men har du märkt den här kampanjen här på universitetet som heter Våga tala svenska? Att den påminner ju liksom svenskspråkiga om att det faktiskt är okej att fortsätta prata svenska trots att någon ny ansluter sig till konversationen.
Precis, det är inte förbjudet att tala svenska. Jag var faktiskt på invigningen till den här kampanjen i universitetets huvudbyggnad för ett par veckor sedan. Svenskan är inte något man ska viska om som en förbjuden ingrediens, det är ett officiellt språk i det här landet.
Ja, tyvärr så hade jag förhindrat och så jag kunde inte delta, men jag lade nog märke till notisen när den kom om den där invigningen i huvudbyggnaden, men ändå, så det kan ju ändå kännas som att de här svenskspråkiga ibland tror att det är liksom ändå dålig stil att fortsätta prata sin svenska. att jag i alla fall, jag vill påstå att jag har känt den känslan många gånger.
Mm. Medan de som är finskspråkiga, de ser oftast bryr det sig inte alls. Men många säger i själva verket att fortsätt bara tala svenska för att jag vill höra mer svenska.
Exakt. Och då är ju den där frågan, borde man fortsätta tala sitt språk vi borde eller bara liksom anpassa sig efter minoriteten?
Ja, alltså vi är nu på ett kafé och då tycker jag man ska fortsätta tänka så här att språk det är som kaffe. Man ska dricka det man gillar och ibland kan man bjuda på en kopp. Men man ska inte hälla ut sin espresso bara för att någon annan tycker om mörkrost.
Vackert, vackert. Bara vackert Hans. Alltså vet du, Hans, fast du har ett helt yrkesliv bakom dig som läkare så alltså jag tror nog att du valde liksom fel yrke för det där lät nästan poetiskt. liksom, funderar du någonsin på att bli poet?
Mm. Vet du, det finns nog en liten poet inne i var och en av oss.
Absolut. Men om vi nu går tillbaka och ser historiskt på det här så den finlandssvenska artigheten är ju nästan som ett kulturarv i sig för vi bär nästan alltid med oss den som en liksom mental skylt att vi byter språk om det så hjälper.
Mm. Men så är frågan är då att hjälper det på sikt alltså?
Och där kommer ju den här kampanjen in. Våga tala svenska. Signalvärde i sig är ju starkt. Att ju mer svenska hörs i vardagen, desto mer normal blir den här tvåspråkigheten i sig.
Mm, jag menar, tänk dig att om vi alla skulle fortsätta att tala svenska när vi träffar våra finskspråkiga vänner. Om 20 år så skulle våra finska vänner vara så tvåspråkiga att de skulle kunna skälla ut oss på båda språken.
Och vi skulle ju då förstå allt såklart.
Mm. Men tänk också på utvecklingen. Våra finskspråkiga vänner lär sig engelska lika bra som finska. Och vi som talar svenska, vi har ju liksom svenska hemma. Vi har finska i samhället och vi har engelska på alla andra ställen i nätet.
Så kan man tänka så här att liksom i framtiden så kanske Finland inte längre bara är ett tvåspråkigt land utan kanske även ett tre- och fyrspråkigt land. Att det där tvåspråkiga kanske egentligen betyder svenska och finska och engelska, eller vad tycker du om det Hans?
Mm. Ja, och på universitetet så växlar man automat mellan tre språk innan lunchen.
Ja, absolut. Och sen där vi borde bredvid så sitter någon som säger att no, sis, alltså, jag känner att this argument inte nu riktigt hålls upp helt enkelt, ainakin minun mielestä.
Alltså det där låter elegant. Så här det är normalt Helsingfors språk ska jag säga. Framtidens språkande i ett nötskal är det här. Men är det då det här den nya tvåspråkigheten eller är det den nya trispråkigheten?
Jag tror mer att det blir som en slags sån här språklig buffé där man liksom plockar det som man liksom skulle behöva i stunden. Och det viktigaste är inte liksom vad vi kallar det här och nu utan att vi aldrig glömmer att tappa bort den här svenskan i vår vardag.
Mm. Och vi ska vara artiga för artighet är ju fint. Men artighet betyder inte att man ska gömma sitt språk i fickan så fort någon ny kommer in.
Precis, och den här artigheten kan ju i sig också vara att vi fortsätter på svenska, du hoppar med om du vill och vi hjälper gärna till.
Så vad ska vi nu göra sen nästa gång det kommer en finskspråkig vän till vårt bord?
No, man skulle ju kunna fråga att vill du fortsätta på svenska eller byter vi nu till finska? Att egentligen svårare än så är det inte.
Mm. Eller så bara fortsätter vi att prata och så låter vi det ordna upp sig precis som det gör naturligt. Språk är ju någonting som vi gör tillsammans, inte någonting som vi gömmer undan. Det är otroligt hur mycket vi kan lära oss av varandra fast vi inte kan språket så bra. Så länge vi båda vågar hjälpa varandra på traven.
Så skulle man då kunna säga att dagens slutråd är?
Våga tala svenska.
Och våga tala finska.
Våga tala engelska.
Men framförallt, våga tala det språk som känns rätt för dig. Även när någon nysätter sig vid bordet.
Och sen om det blir riktigt knepigt, en riktigt knepig situation.
Ja.
Ja, då kan man alltid hälla upp mer kaffe. Det brukar lösa alla problem.
Så brukar det vara.
Många talar om att de har så här ett känslospråk, att det är liksom ett språk som de tänker på och så vidare. Men jag skulle kanske säga att jag är på det sättet mycket tvåspråkig, att jag mina tankar går i båda språken och jag talar jättegärna finska, likaså svenska. mina båda föräldrar kunde tala båda språken, så det har helt säkert påverkat på det. Men ja, sen i politiken så beror det kanske på vissa begrepp är såna som kanske bara finns i finska språket, och där så tycker jag att det finns här vissa deskriptiva begrepp som jag bara gillar mera på finska, men sen samtidigt så svenska har också liknande fördelar, men sen kanske på andra sätt, och det är något roligt att balansera. Men jag skulle säga för min del så handlar det mycket om publiken och vem jag talar med och varför.
Kommer du på någon finsk eller svenskspråkig begrepp som fungerar bättre på det ena språket men inte på den andra?
Jag kanske säger så här, moninaisuus skulle vara ett begrepp som inte kanske finns helt på samma sätt på svenska, och så här mycket begrepp som kommer så här, jämställdhet, jämlikhet, tasa-arvo och yhdenvertaisuus, så det finns inte liksom på samma sätt i det där arbetet. Men man bemöter det ofta när man försöker översätta någonting, och då tänker du att speciellt om det är tal, så vitsigt, det finns, eller liksom att, det finns ett jättekoncist sätt att säga det här, till exempel på finska, men sen måste du beskriva det lite mer på svenska. Någon gång så kanske är det också på andra sätt, och när det finns olika sätt att böja, så då måste man vara ganska noggrann med ordföljd och sånt. Alltså, finländare är ju till, ifall man drar det på riktigt hela vägen, så många av finländarna är ju trespråkiga. Och där ger vi inte kanske tillräckligt mycket credits åt oss själva, att vi faktiskt, vi kan jättebra språk. Och en grej är det att så där grammatiskt, så vi är jättenoggranna och vi är jättekompetenta, men sen är vi lite blyga på att använda de där språken. Jag tror det gäller liksom på både finska och svenska. Ifall du har studerat språken på finska eller på svenska, så oavsett så är vi lite blyga på att använda de språken. För sen när man kommer till så här internationell kontext, så min erfarenhet har åtminstone varit det att ifall du använder ett språk som du inte ens kan helt liksom fullständigt, du gör fel när du talar, så uppskattas det här jättemycket att du försöker överhuvudtaget, och du blir fortfarande förstådd fast du säger det lite tassigt och lite fel. Speciellt när du talar med en som har det som modersmål, det där språket du talar, så då finns det kontext och det är ganska lätt att kolla. Men nu säger jag så här mer att man lägger in engelskan dit, men det var jag nog kanske ändå orolig för, är sån här på ett sätt språk, inte polarisering, men att det blir sån här språkelitism där man inte har tillgång till det där andra språket eller det där tredje språket. Så om du är till exempel i en kommun där man bara talar svenska eller bara talar finska, så då har du inte lika möjligheter att öva det där andra språket. Och då är det inte heller lika motiverat att lära sig det, så då lär du dig det antagligen inte. Du kan inte använda det vid kassakön. Du kan inte använda det i banken antagligen. Så det gör det faktiskt jättesvårt. Och då blir det en sån där självmatande spiral. Så då har inte heller alla samma åtkomst, tillgång till att lära sig det där språket. Och det gör mig mer orolig än sån här. Ja. Men som fenomen så märker man nog det, att via internet kommer engelskan liksom mycket naturligt till speciellt ungdomar.
Innan vi fortsätter ska vi prata några ord om något alldeles finlandssvenskt, nämligen den taxelska paradoxen. Har du hört om den tidigare, Hans?
Ja, visst, ja. Riktigt säkert är inte, men att försöka uttala Kristoffer Taxell efter två koppar starkt pannkaffe, är det den paradoxen du menar?
nej, alltså den riktiga taxelska paradoxen handlar ju nämligen om språkpolitik och hur man bäst tryggar tvåspråkigheten i Finland.
Ja, just det, ja. Ja, tanken ska väl gå ungefär så här. Om du vill ha två levande språk i en institution, till exempel i en skola, så då ska du göra den enspråkigt svensk.
Men det där låter ju helt bakvänt, för liksom, det är som att säga att för att bli riktigt bra på att cykla måste du först sluta använda din cykel.
Mm, eller som att säga att om du vill vara tvåspråkig, prata bara ett språk. Det låter ju liksom lite paradoxalt.
Mm, och säg inte annat, för namnet som vi just pratade om, att det kommer ju då från Christoffer Taxell, som är då tidigare SFP-ordförande och som även var kansler vid Åbo Akademi. Och för övrigt nu en väldigt tung röst inom finländsk utbildningspolitik. Men han själv säger att han aldrig själv myntat det här uttrycket, utan att det inte ens är en paradox i sig, utan snarare en bitter erfarenhet.
Mm. Ja, det är en erfarenhet som många svenskspråkiga skolor lär ha haft. Om skolan blir officiellt tvåspråkig så vinner finskan så småningom med tiden. Lärarna glider över till finska, eleverna byter språk, handlingarna blir på finska och plötsligt så är svenskan marginaliserad.
Det är liksom den språkliga motsvarigheten till att låna ut ens favorittröja, för man liksom, du får aldrig riktigt tillbaka den.
Men kritikerna menar ju att det här är gammalt tänk. Att dagens Finland är mycket mer dynamiskt, tvåspråkigt, och att vi kan ha genuint tvåspråkiga lösningar bara vi organiserar med smart.
Exakt, och där ser ju den här paradoxen, eller man kan jämföra den här paradoxen lite till VHS-kassetter, för man förstår att det en gång behövdes, men man kanske inte vill basera framtiden på dem.
Mm. Samtidigt säger andra att, ja men hallå, fysikens lagar gäller fortfarande. Sociala och praktiska mekanismer gör att majoritetsspråket brukar dominera, så man måste skydda minoritetens språk aktivt.
Så vad ska man då riktigt göra? Ska man då grunda enspråkiga och enspråkigt svenska institutioner eller tvåspråkiga institutioner eller sen något tredje? Kan man ha en institution där du har finska på måndagen, svenska på tisdagen och sen på fast onsdagen så får alla bara kommunicera liksom på postitlappar?
Ja, jag tror inte att det sista har testats, men det skulle man kunna göra, det skulle vara ganska roligt.
Ja, men alltså oavsett så jag tycker att den här paradoxen i sig säger någonting viktigt. Nämligen det att tvåspråkigheten i sig ju inte bara är grammatik, utan det är också struktur, där är makt bakom och resurser och ju kultur. Att det här kräver ju en långsiktig planering och även intressebevakning.
Mm. Och humor, annars orkar man inte.
Så vad blir då vår slutpoäng här?
Ja, att den taxelska paradoxen, den är fortfarande på något sätt relevant, men den är inte huggen i sten. Det är mer som en tankeväckare, en kom ihåglapp på språkpolitikens kylskåp.
Och sen ju det här att tvåspråkigheten i sig är ju fantastisk, och den kräver det här omtanke om båda språken.
Mm. För att förstå paradoxen så måste man kunna både svenska och finska.
Och humor. Nu ska vi istället tala om hur skojigt det är med två språk och två kulturer. Eller hur, Hans? Du ju som skulle beteckna det som tvåspråk, eller?
Ja, visst. Ja. Kultur på finska och kultur på svenska. Det finns små men också intressanta skillnader mellan de här två. På finska säger man kort, koncist och finskt. Asia och näin. Punkt.
Mm. Men alltså på svenska så jag tänker samma motsvarighet. Så man skulle ju snarare mer säga så här att det kan nu vara så här, eller det är väldigt sannolikt faktiskt. Eller man kan ju också ta och beakta några andra intressanta faktorer. Eller...
Ja, och det här förklarar ju varför möten på svenska drar ut på tiden. Man förundrar sig ibland över hur de i Sverige hinner göra någonting nyttigt alls, på att de håller på och diskuterar hela tiden.
Men ärligt talat nu, Hans, att det här är ju just det här som är så härligt med den här tvåspråkigheten. Att i Vasa, där du är hemifrån, så där är det ju till exempel så här, du har två kulturer, två dagstidningar, två föreningsvärldar och liksom utbildning i sig på två språk.
Mm. Och dubbel chans att glömma vilket språk man beställer kaffe på.
Och exakt, och där har du ju säkert redan tidigare erfarenhet. Men också dubbel chans att njuta av två sätt att tänka. För det är ju som så att språk är inte bara ord, utan det är rytm, det är kultur och det är humor.
Och det här sättet hur man löser konflikter oss emellan. På finska säger man asia on näin. På svenska, ja, det är nog möjligt att du har en poäng där, men å andra sidan,
Nåja, men ändå så vi bor ju sida vid sida. Vi går ju liksom på samma marknader, på samma loppisar och så på samma skolor. Men ändå så finns det ju en liksom gräns mellan finskspråkiga finländare och svenskspråkiga finländare. Fast det är två kulturer sida vid sida. Att liksom som Arvid Mörner just skrev att det inte är det tusen sjöarnas Finland vi bor utan i det tusen öarnas. För att just framhäva den här svenskspråkiga kustbefolkningen som ett folkslag i sig. Men i Vasa är det ju nästan som att leva i två parallella verkligheter. Men liksom på ett bra sätt.
Mm, ja, det är som att se på två favoritserier samtidigt. Ibland så ser man på det finska actionläget och ibland på svenskt mysprat.
Alltså vet du, det där skulle nog kunna vara Vasa stads nya slogan.
Mm, Vasa, där du kan leva med på både kaffe och kahvi.
Där kommer igen den där inre poeten fram i dig, Hans. Men det viktigaste är ju väl att den här tvåspråkigheten i sig faktiskt öppnar dörrar till människor, till jobb och humor och kultur. Man får ju liksom ett dubbelt så stort vardagsrum.
Så där ja. Det här dagens livstips kan bli tvåspråkig, få två kulturer, två tidningar, två slag av humor. Och så ser vi asså och nej när vi tycker att det kan vara dags att sluta.
Men ännu ska vi inte säga asså och nej, för vi har ju en jätteintressanta saker framför oss. För du har en som gammal läkare, så du har ju liksom ett sånt här särskilt öga för liksom allt som rör hälsan, eller hur? Att för pratade du inte här utanför studion nyligen om någon ny forskning om liksom tvåspråkighetens inverkan på hälsan, eller?
Ja, det här är riktigt, riktigt fascinerande. Och det finns alldeles ny forskning här under hösten, publicerades i Nature Aging en artikel som vi här kan presentera på svenska i svensk medium för första gången. Och det här forskningen visar att om man pratar två eller fler språk så håller man hjärnan i form. Och flerspråkiga personer har en större kognitiv reserv. Det är som en mental gymträning.
Alltså forskningen är faktiskt ganska imponerande, men jag är ju inte en läkare, alltså vad betyder det här? Mm.
Det här betyder att hjärnan får gymträning när man växlar mellan två språk. Hämmar ett, aktiverar ett annat. Det är liksom att jonglera med tre apelsiner samtidigt, men apelsinerna istället är det substantiv och verb. Och sen så behöver man inte tvätta golvet efteråt. I Närpes, där är alla tvåspråkiga. Och där är demens mycket mer sällsynt än annorstädes.
Men vänta nu, vad sa du där med att det tvåspråkiga i Närpes? Där finns ju bara svenskar.
Ja, och Närpesborna har ett eget språk, närpesiska. och det är alltså det svenska och närpesdialekt. Jag påminner nog mycket om svensk, men skulle jag säga. Men eller vad tycker du?
Jag tänker inte ens låtsas som jag förstod vad du just sa, men men om vi går tillbaka nu till den här artikeln, så alltså den här träningen, den skyddar alltså din hjärna när vi blir äldre, och liksom tvåspråkiga personer utvecklar istället demenssymptom senare än enspråkiga. Är det alltså så att de håller sig fräschare längre?
Ja, ja, det är faktiskt på det sättet, och det här är nog bevisat i den här forskningen där man hade studerat 87 000 människor. Det är bevisat att säga det beror på sammanhanget på både finska och svenska, så det gör det lite yngre.
Men jag har faktiskt här en artikel från Helsingin Sanomat som rapporterar ju nyligen att personer som talar minst två språk också verkar friskare för sin ålder. Att de som bara talar ett språk har mer än dubbelt så hög andel tecken på för tidigt åldrande.
Och om du talar tre eller fler språk, ja, då är du väl nästan odödlig.
Ja, nej Hans, men statistiskt sett är ännu bättre skydd, skulle jag säga. Att flerspråkighet bromsar ju då åldrandets effekter.
Mm. Och här kommer min favorit. Flerspråkiga personer ser till och med bättre ut.
Nej, hör du, nu tror jag nog att du går lite för långt.
Tänk efter, om man är mindre stressad, man håller hjärnan pigg och har en mer kulturell input. Klart att man strålar. Jag menar, jämför med någon som säger te quiero, med någon som bara säger jag gillar dig lite grann. Vem låter mer charmig?
Okej, Hans. Jag måste ha tillbaka det där, så tidningare. Kanske det finns då indirekta utseendeeffekter, men Det viktiga i sig är ju då det att flerspråkighet är en av de allra bästa investeringarna man kan göra för sin hälsa.
Mm. Det är bättre än grönsaker. Och det är billigare än gymkort. Och det är roligare än sudoku.
Så oavsett om du liksom är 7 eller 77 så jag skulle nog säga att det lönar sig att damma av sin skolfranska eller repetera sin gamla tyska eller börja med spanska för hjärnan liksom bara älskar det.
Mm. Och om du redan talar två språk, gratulerar. Då går du på ett mentalt löpband varje dag utan att du ens märker det.
Vet du vad Hans, jag tror att vi just uppfann världens bästa hälsoråd. Lär dig ett språk, lev längre.
Alltså ja, nej. Eller det verkar ju nog rätt så sannolikt att det faktiskt ligger någonting i det här påståendet.
Okej Hans, innan vi nu avslutar så om tvåspråkighet nu är det så bra för hälsan så borde vi nu inte kunna sälja det som ett kosttillskott?
Jo, lingua max nu med extra kasus för en piggare hjärna och friskare minne. Bara två kapslar per dag och plötsligt minns du när dina släktingar fyller år.
Eller sen en energidryck som är bilingua boost, smakar svagt av skärgård och grammatisk struktur.
Perfekt. Och som bonus kommer att man kan alltid kan automatiskt tvila på vilket språk man borde tänka på. Och det är bevisat bra för pannloben.
Men tänk om man överdoserar. Vad händer om man liksom har tre språk på en dag?
Vet du, då börjar man säga por favor till sin bankrådgivare och moi till sin katt. Det är helt normalt, hälsosamt till och med.
Vet du, vi skulle nog borde introducera ett tvåspråkigt träningsprogram tillsammans. Och just att gå sväng i språket, träna hjärnan som en maratonlöpare.
Mm. Pass ett, säg 10 meningar på svenska. Samtidigt som du försöker minnas vad välbefinnande heter på finska.
Då skulle ju sen pass två kunna gå som att förklara ordet lagom som en spanjor. Det är hardcore.
Och pass nummer 3, försök säga R-ljudet på franska. Franska rue. Utan att se ut som du håller på att svälja en mygga.
Det där är ju oslagbar hjärngymnastik.
Och i slutändan så är det just det här som det fina. Tvåspråkighet och flerspråkighet gör livet roligare, hjärnan piggare, framtiden ljusare. Och det kostar ingenting annat än lite envishet och några tappade ord här och där.
Precis, för varje gång någon man liksom råkar blanda på språk eller glömma ett ord och säga att oj, vad var nu det där igen och hur gick det nu igen? Så hjärnan blir faktiskt starkare.
Så egentligen så borde man skryta att jag blandar ihop mina språk hela tiden. Jag är mitt livs bästa hjärnform.
Och, alltså jag tror nog att vi har hittat den där enda sporten där det är bra att snubbla lite.
Alltså ja, nej. Eller som man säger på svenska. Nej, ja, det skulle ta för lång tid att försöka översätta det till svenska.
Men med det så tackar vi för idag. Dagens slutråd skulle kanske vara det att fortsätt prata, fortsätt blanda, fortsätt träna er hjärna.
Och om någon säger att du är förvirrad när du byter språk mitt i en mening.
Så svarar du bara, nej jag är inte förvirrad, jag är bara neurologiskt avancerad.
Tack ska ni ha på att ni lyssnar och håll hjärnan språkligt i trim.